Så jag fortsätter här där jag var innan. Vart var jag? Ja. Jag tog upp den så kallade maktfullkomliga ändetidens kyrka. Den antikristliga som drar samman från olika grenar som samlas till en världsreligion. I det här ingår en modell, en företagsmodell eller företagstänk som man brukar säga. Vad är det för problem med den här modellen, den här cellkyrkan G12 och det här tänkesättet med en struktur och kontroll kan man säga. Men det säger man ju inte i detta, men det handlar ju om vinst och man tänker som ett företag. Ett företag är ett företag, det är en helt annan sak. Ska inte blandas med en församling, det är det jag vill säga. Säger inte att företag är antikristligt, men när det tas in i församlingen, då blir det fel. Framförallt är det att det bygger på människans starkhet och mänsklig vishet, visdom. Guds församling ska byggas av Guds ande med Guds vishet, en helt annan sak. Vi ser, precis som profeten Samuel, ni vet, när han skulle smörja David. Han såg med sina ögon den han tyckte passa som kung, blivande kung. Men det var inte alls det Gud hade valt, för Gud säger, jag ser inte som ni människor ser, jag ser till hjärtat. Det är en väldigt stor skillnad. Företagsmodellen kommer bland annat, eller framförallt kanske från då, den som Roger Oakland har skrivit en hel del om och tagit upp i sin bok Faith Undone. Och det är Peter Drucker som var en känd företagskonsult, globalist och mystiker. Och det här är ju också talande för hur det här kommer in och infiltrerar i kristenheten och i kyrkor, som jag sa tidigare. Han har varit konsult åt Robert Schuller, Bill Hybels och Rick Warren med flera andra. Hans tillväxtprogram kallas den trebenta stolen. Jag sa att han var globalist och mystiker. Och vad är den trebenta stolen som sen bland annat då Rick Warren har tagit efter? Jo, det handlar om världsregering, världsreligion och världsekonomi. Rick Warrens peace plan, eller fredsplan, det kan man säga likhetstecken med detta. FNs fredsplan, den nya världsordningen, likhetstecken med detta. Rick Warren hade dessutom ett hälsoprogram som hette Danielplanen, som blev väldigt känd, som utformades och leddes av tre hälsoguider under ett år. De var meditationsgurus i hans kyrka. Här kan vi snacka om infiltration av New Age, österländskt tänkande och så vidare. Jag gick in på hemsidan för några år sedan. Jag skrev om det i en Olins fundering, jag minns inte vilket år det var. Och ser i menyn att det står kristen yoga. Ja, det var ju märkligt. Yoga är hinduism. Och yoga och meditation, det vet vi ju säkert att det har alltid med nyandlighet och det okulta att göra. Det har med andlighet att göra, med andra ord. Den inre resan, man ska tömma sitt sinne, utplåna sina tankar, gå in i tystnaden, nå tomheten med hjälp av mantran ofta då, man åkallar avgudar. Andningsövningar ingår för att nå ett medvetande tillstånd eller Kristusmedvetande eller kundalini. Och alltihop går ut på att få kontakt med den kosmiska kraften och upptäcka sin egen gudomlighet. Hindun och gurun, Ashvan Trikamyes, hur den uttalas, säger så här om kristen yoga. Det är hyckleri på hög nivå. Jag förstår inte hur någon med en kristen övertygelse kallar ut yoga överhuvudtaget. Yoga är andligt och bygger inte på Bibeln och kristen tro utan på hinduisk tro. Så vet vi också att FN bestämde och understödde en internationell yogadag för första gången förra året i juni. Så det säger ju en del vart det här leder och varför det här ska spridas överallt i skolor och i förskolor och överallt. Den här spridningen av österländskt tänkande och österländska religioner, det är ett tidstecken för den yttersta tiden, för ändens tid. Och det läser vi om i Jesaja 2, vers 6. Det handlar om Jakobs hus, alltså Israel. Men i sammanhanget så står det att detta händer i den yttersta tiden. Du har förskjutit ditt folk Jakobs hus därför att de är fulla av österlandets tänkande. Det är spåmän som filisterna, det ingår förbund med främmande folk. Det hände på den tiden. Men det här med österlands tänkande, det hänsyftar till den yttersta tiden. Så det här är alltså tidstecken som är förutsagt i Bibeln. Så kan man undra då, med alla dessa kristna ledare som släpper in det här, tar in det här. Ser de inte vad som står i Bibeln, i ordet? Det står ju tydligt och klart för oss, varningar för detta och vad detta är och vart det leder. Nej, jag tror inte de ser. För om man börjar att kompromissa och börjar förkasta Guds ord eller ta lätt på Guds ord, så ger man inte kärleken till sanningen rum, som det står om i andra Thessalonikerbrevet 2. Och man går in i en förblindelse, och det kan tyvärr gå ganska fort. Det står så här i Jesaja 29 och från vers 10. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Och i vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Det beskriver det som händer när man börjar att släppa in det här och börjar kompromissa. En förblindelse, en sömnaktighet. Man ser inte längre vad som faktiskt står. Samtidigt är det ju så att vi behöver den helige ande för att förstå det profetiska ordet. Och det läser vi om i andra Petrus brev 1 och från vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Därför behöver vi också den helige ande för att förstå. Men vi uppmanas att låta det profetiska ordet lysa som ett ljus i en dyster tid. En dyster vildmark, står det. Det är alltså inte som många av de här ledarna som har gått vilse uppmanar till, att det ska inte vi syssla med, säger de. Det är ju helt tvärt emot vad Bibeln säger. Då går jag över till del 2. Och som jag har sagt tidigare då, och som det här visar, att Satans mål är världsherravälde. Ett sista försök att ena mänskligheten i uppror mot Gud. Politiskt, religiöst, ekonomiskt. När man läser uppenbarelseboken, som vi ska göra nu, några verser från kapitel 13 om de två vilddjuren, som jag då tar fram den tolkningen, och det är ju utifrån många andra bibelord som inte går hins med nu, men det är ett politiskt välde, världsmakt, och ett religiöst här. Jag vill bara säga det, att det är många som är osäkra på hur man läser uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken, för första måste vi veta att det är symbol, mycket symbolik. Det är bildspråk, därför att det är en uppenbarelse. Inte som en vanlig bibelbok eller ett brev. Det är en uppenbarelse. Den måste tolkas utifrån övriga bibelböcker. Både i gamla och nya testamentet. Det är också så att man inte kan läsa och tro att allt händer kronologiskt. Utan det sker, den är skriven på ett hebreiskt, som man brukar säga, man ser en vinkel, kanske helhet, eller som man säger ovanifrån, man ser de stora bitarna, så får man backa och så får Johannes se från en annan vinkel, kanske med andra detaljer, och så backar och ser från en ytterligare vinkel. Det är så man får läsa uppenbarelseboken. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det finns en annan sammanhang i uppenbarelseboken som talar om för oss att det kan lika gärna stå folkhavet, det människor det handlar om. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn hade det 10 kronor, och på sina huvuden hädiska namn. Vad är då vilddjur? Ja, då får vi gå tillbaka både till gamla testamentet och andra versar. I nya testamentet så ser vi att det kan vara stå för en världsmakt. Och det kan stå för en ledare, eller en ledare för en världsmakt. I vers 8, alla jordens invånare kommer att tillbe det. alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet, alltså alla som inte tillhör Jesus, kommer att luras och lockas med av det här globala. Och vers 11, jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn, lika ett lams, och det talade som en drake. Lammet, det hänsyftar ju då till Guds lamm som är Jesus. Så här förstår vi att det handlar om någon som talar andligt, som låter andlig och from, men som i själva verket går djävulens ärende, för draken, det är djävulen i bildigt i uppenbarelseboken. Och vers 16. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Vilddjuret ur havet. Det står här då för det politiska vilddjuret. För det är en politisk ledare, en världsledare som Bibeln ju kallar antikrist. Istället för Kristus eller emot Kristus. Det kommer att vara en maktmänniska. En väldigt svekfull och ond människa. Men det är den valet som mänskligheten gör. Som den globala mänskligheten väljer. Istället för Jesus Kristus. För man vill inte veta av att man behöver Guds förlåtelse och frälsning. Utan man tror att man klarar sig utan det. Och i Daniel kapitel 8 och från vers 25 läser jag där ett par verser. Genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Jag har gjort en fri översättning utifrån grundtexten, så kan man översätta så här. Genom sin politik om fred och säkerhet ska han lyckas väl med sin slughet. Han ska upphöja sig själv, högmod alltså, och förstöra många genom falsk fred och säkerhet. Det kan också översättas att han ska förstöra många mitt i sjuårsveckan, mitt i den sjuåriga freden. Och han ska upphöja sig själv, ja, det beskriver ju Paulus i andra Thessalonikerbrevet, han ska säga sig själv vara Gud. Och det låter ju inte så konstigt när allt detta influerande av österländskt tänkesätt och att vi är gudar, som jag citerar många olika vägar till tidigare. Det är ju inte så konstigt då att det kommer en ledare och säger så. Vilddjur ur jorden. Jag brukar ta det där som hänsyftning till jordisk vishet utifrån Jakob kapitel 3. Det står att den visheten som kommer underifrån är jordisk och till och med demonisk, står det där. Det här har vi religion. Vilddjuret som står för religion med sin ledare. En religiös ledare som vill ena alla religioner, alltså till en världsreligion. Och denne ledare kallas ju då den falske profeten. Och här kan man ju tillägga att påven ligger ju väldigt bra till här. För att uppfylla det här. Den här världsreligionen som då likställer alla religioner och som bildar en världsreligion kommer att pågå ju för fullt. Den kallas också skökan Babylon. Jag återkommer till det senare. Här ser vi hur Bibeln fungerar. Hur vi kan se hur det profetiska ordet uppfylls gång på gång. Och den slutliga uppfyllelsen är i den yttersta tiden. Babylon kallas det här i uppenbarelsen som Johannes får. Det gamla babyloniska riket, vad var det? Ja, det var en blandning av religioner och hedna religioner. Precis på samma sätt som idag. Det är samma lögner och villfarelser som återkommer i nutid. Så finns det ett FN-organ som heter Alliance of Civilization som har arbetat effektivt under ganska många år. Och de har ju två huvudmål, kan man säga. En tvåstatslösning i Israel. För om det blir fred i Israel, då blir det världsfred, säger man. Det är märkligt. Man tänker vad Bibeln säger. Att allt kommer fokuseras just där nere på detta lilla land. Detta område. Det andra är att ena alla religioner, föra krig mot all slags fundamentalism och exklusivitet. Och religiös exklusivitet, det är att du påstår att du tror på den enda sanningen. Och det är här vi ser skiljelinjen. Det är här det blir allvar i den nya världsordningen. Med många, många bra mål, som jag sa tidigare. Allt är ju inte liksom fel, så sett. Men här kommer det. Och då förstår vi vem som ligger bakom. Om vi går tillbaka till det vi började. Edens lustgård. Lögnen. Jesus sa ju, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. In till slutet, sista punkten. Sista stund. Sen tar tiden slut. Det handlar alltså om att bekänna Jesus som enda vägen till Gud. Och så har vi det tredje som kan nämnas här. Och det är ju när det kommer till ekonomi. Till märket, världsekonomi. Kontantlöst samhälle, ett globalt ekonomiskt system som man strävar till. Och naturligtvis kommer det här märket, som jag tror kommer att vara synligt och kommer att vara någonting bokstavligt som man får. Det kommer i vilket fall vara kopplat till vår tro. För om man säger att alla religioner har samma värde och det finns många vägar till Gud och det är samma Gud, och då förnekar man Jesus. Och det är Jesus allt handlar om, vem han är. Och vem vi bekänner. Om vi bekänner honom som enda vägen eller inte. Vi ska läsa lite från Daniel 2. Och här beskrivs ju de stora världsrikerna som uppfylldes profetiskt och som profeterades om i Gamla testamentet. Daniel förklarar här kung Nebukadnessars profetiska dröm. Han såg ju en staty. Huvudet av guld. Det var Babylonien. Bröst och armar av silver, Medien Persien som sen tog över världsmakten. Höfter och buk av koppar, syftar på det grekiska riket. Och ben av järn, romarriket. Som sen skulle uppstå, som kommer då fötter och tår. The Holy Roman Empire är det här som troligen åsyftas. Det heliga romarriket, det var en politisk ledare, Karl den store, och en religiös ledare, påven, som samarbetade för att få världsherravälde, för att få makt. Och vi läser från Daniel 2 och vers 40. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakalera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Ett återuppstått romarrike. Och det kan ju ingen tvivla på, för det säger man ju om man tror på Bibeln eller inte. Så är det ju det uppenbart för oss. Men det är ganska intressant att se här hur man har svårt att hålla fast EU. Eller hålla ihop EU. Att det är precis som det står, ett splittrat rike. Det är både starkt och svagt. Man kämpar för att hålla ihop. Och så kommer det vara, säger Bibeln. Men nu går vi till sjunde kapitlet i Daniel. Där bilden är ändrad. Och Daniel ser nu här det fjärde riket separat då. Han ser ju fyra olika riken där. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare rikena, hade 10 horn. Vid ett tillfälle sa påven, vi behöver en världsauktoritet med tänder. Då hajar man till lite, det är en hel del år sedan, men då hajar man till, ja, tänder av järn står det. Det var intressant. Det var inget bibelord han citerade. Vi går till vers 23 här. Då svarade han, alltså ängeln förklarar, det fjärde riket betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Här är det fjärde riket inte bara ett nytt romarrike, utan det är globalt, ett världsrike, globalt. Så vill jag citera några nyheter som gick att läsa för några år sedan, 2012. Engelska, på engelska nyheter. En politiker som säger, eller skrev, ledande eurokrater ritar i hemlighet en plott för att skapa en superstark EU-ordförande. Motståndare fruktar att planen skulle kunna skapa ett återvändande till det heliga romerska riket av Karl den store som dominerade Europa under medeltiden. I Aftonbladet kunde man läsa i juni, 21 juni, 10 tunga EU-länder vill stärka unionen med en gemensam armé och en EU-president. I Svenska Dagbladet 23 juli var det en överskrift, ny global strategi för EU. Javier Solana, som för en del år sedan hade väldigt stor makt och flera höga ämbeten som mycket väl den här starke ledaren kan komma att inta när det är dags. Han sa, EU ska leda till en världsregering som ska styrka FNs roll i världen. Gång på gång så kom det här fram att man börjar i EU, först i EU, Europa och sen i FN globalt. Det är det här som var planen. Och det är precis vad Bibeln säger. Ett återuppstått romarrike, eller heligt romarrike, med en politisk ledare, en religiös ledare som kommer att samarbeta. Men det här kommer sen i FN globalt. Det var bakgrunden där. Och nu går vi till de 7 sigillen eller inseglen i Uppenbarelseboken. Med början i Uppenbarelseboken 5. För här börjar Johannes uppenbarelse om ändens tid. Och här blir ju bara i stora drag. Sen finns det ju oändligt mycket mer att ta upp. Men han ser här en bokrulle med 7 insegel eller sigill. Och på den här tiden så undertecknas ett testamente med 7 vittnen och hade 7 sigill. Och det var bara arvingen som fick öppna. Och den här bokrullen innehåller Guds vilja om framtiden som var uppenbarad. Och Guds frälsningsplan och hans domar. Vem är värdig och har rätt att öppna den här bokrullen? Vem kan uppenbara Guds rådslut i ändens tid? Vem ska ärva jorden till sist? Vem tillhör makt, rikedom och ära? Johannes han grät bittert, står det, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. För då hade det inte funnits någon räddning för mänskligheten. Men så läser vi Uppenbarelseboken 5 och vers 5. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de 4 väsendena och det äldste, ett lamm står där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn. Horn, det står för makt och styrka. Han har all makt, himmel och på jord. Och 7 ögon. Ögon som ser, all vishet och all kunskap har han. De 7 ögonen är Guds andar. Har Gud 7 andar? Ja, det här är ju symbolik och bildspråk. 7 är ju fullkomlighetens tal. Och det här är förstås den helige ande som är utgiven. Utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Ja, här är Guds globalism, om man vill använda det ordet. Jesus som tog våra synder på korset och vårt straff i vårt ställe. För att vi skulle få förlåtelse och bli frikända i domen och bli förklarade rättfärdiga. Det betyder att man är frikänd i domen. Jesus ärver allt. Han är arvingen som har rätt att öppna det här. Och det var ju också därför som Paulus skrev om Guds viljas hemlighet i Efesierbrevet, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Och så bryts de första 4 sigillen först. 4 hästar kommer fram. Och det här står ju om i Uppenbarelseboken 6-8, de kapitlen där. Profeten Zakaria i Gamla testamentet. gamla förbundet. Han såg en liknande syn. Han såg ju fyra vagnar med hästar. Och han frågade vad det var. Och så står det i Sakarja 6 och 5. Ängeln svarade, det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. De fyra hästarna, det står ju för kraft. Och vi säger ju hästkraft. Eller vindar är samma sak. Andekrafter kan man säga. Vagnar brukar jag säga, det står för planer och agenda. För när man läser det profetiska ordet så ser man ett mönster där. Att det är ofta det som det innebär. Så brukar vi här föra fram den här Irving Baxters tolkning också. För han säger att de här krafterna, eller vindarna, det är fyra ismer. Och det stämmer väldigt väl, jag är övertygad om att det är sant. Det första inseglet, en vit häst. Här är en falsk kopia kan man säga på Jesus. En man med båge. Påminner oss om det vi läste i början i förmiddags om Nimrod, första världshärskaren. En antikrist på den tiden kan man säga. Han har segerkrans, det betyder att han kommer ha framgång till en tid. Falsk religion som sprids över världen. Och här har vi katolicism som kännetecknas av den vita färgen. Planen är att ena alla kristna under påven och sen genom dialog förena övriga religioner. Och 1986 samlar den dåtida påven första gången till ett toppbönemöte med 160 ledare från hela världen. Och då kunde man läsa så här detta. Muslimer sjöng från Koranen, amerikanska medicinmän åkallade den stora anden, buddhisten Dalai Lama sedd som en levande gud och mässade rytmiskt, animister från Afrika, hinduer, zoroastrianer, alla tillsammans i bön. Här har vi den sista världsreligionen med andra ord. Andra inseglet eller sigillet bryts och en röd häst syns. Som tar bort friden på jorden. Den röda färgen står för kommunism eller marxism. Den nya världsordningens agenda 21 är röd till färgen. Och tankarna kommer bland annat från den man som var med och grundade FN eller dåvarande NF, Alger Hiss. Han avslöjades att vara en rysk spion. Och Gorbachev, han säger så här, finns på YouTube på en video. Vi rör oss mot en ny världsordning, en kommunistisk värld. Vi ska aldrig vika av från den vägen. Hur gör man då? Jo, man påverkar människor genom propaganda. Man kräver ju naturligtvis underordnande, övervakning och kontroll. Och så låter det som, eller man säger att det blir bättre och bättre. Här finns det evolutionen som grund på alla plan. Ge upp din frihet för rättvis fördelning ungefär. Men Bibeln talar om hur den fördelningen kommer att bli. En mindre grupp rika som kommer att styra världen. Och det kommer inte att bli rättvist. Upplopp, oroligheter, militärmakt och krig kan vi räkna in under den röda hästen. Man beräknar att 150 miljoner har dödats i kommunistregimer under 1900-talet. Av dem 60 miljoner har dödats bara i Kina. Tredje inseglet eller sigillet bryts och en svart häst träder fram. Och Johannes såg en vågskål och vete och korn som blir dyrt. Det här står ju för kapitalism, den svarta färgen. Och vi läser mycket om börskrasch och ekonomisk kris och länder i konkurs och valutakrig och allt detta. Hela världsekonomin gungar. Fjärde inseglet eller sigillet där döden och helvetet följde. Och här ser han en blekgul eller grön häst. Ordet är kloros. Och det är samma ord som vi har klorofyll av. Det som gör växterna gröna. Därför borde det översättas grön häst. Och här står om död genom svärd, hungersnöd, pest och vilddjur. Och det är faktiskt de fyra straffdomarna som nämns i Hesekiels bok. Naturkatastrofer, våld och terror. Livsmedelsbrist. I grundtexten finns orden, jag bara räknar upp här, hungersnöd, matbrist, pest, död, sjukdomar, bakterier, utbrott av något. Det kan hänsyfta alltså till fågelinfluensa, ebolavirus, Zika-virus, resistenta bakterier och alla de här sjukdomarna som sprids i vår tid. Islamism säger Baxter att det är, fast jag har ändrat det här, för jag säger att det är globalism, tror jag. Globalism, för att jag tror att globalismen öppnar upp för islamismen och andra krafter när man suddar ut gränser. Vi läste om det tidigare idag. För kaos kan utgöra en bra grogrund för den nya världsordningens totala övertagande. De har redan en plan färdig, va? Så att det gör inte dem något att det blir kaos. De ser gärna att det blir kaos, så har de sin fantastiska lösning och agenda klar här att servera. Men det här är två sidor av samma mynt. Vi som läser Bibeln, vi måste se igenom det här och se vad Bibeln säger, vart det här leder till. Att vi inte luras av en felaktig agenda, en antikristlig agenda. Det finns någonting som heter den globala gröna revolutionen. The Global Green Revolution. Här talar man om världsfred, att bekämpa fattigdom och rädda miljön. Interreligiös harmoni för fred och tolerans. Det är ett samarbete mellan stora religiösa organisationer som stöds av FN. Det pågår ju hela tiden i många sammanhang. Man talar här om Gaias tidsålder. Alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning som erkänner Gaia eller Maya, moder jord, jordens gudinna i grekisk mytologi, som den sanna källan till allt liv och andlighet och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan, säger man. Och här finns kända namn som Al Gore, Mikhail Gorbachev igen, James Lovelock och Romklubben. Och det går att räkna upp många som ingår i detta. Så vi kan förstå varför man är så angelägen att få med kyrkorna i arbetet för världsfred och fredsarbete. Vi ser vad det finns för planer och tankar i det här. Islamism, sa jag, ett medel för globalismen. Det står ju att ryttaren på den gröna hästen heter döden och helvetet följer. Det är ju ganska intressant då, bara ta ett exempel på terrororganisationen Hamas i Gaza. Deras slagord är: jihad är vår väg och döden är vår önskan. Ja, det är ju djävulsk religion att säga att, och tro att man kommer till himlen genom att mörda och lemlästa andra människor. Och ett utdrag ur Hamas deklaration 13 så låter så här: Israel kommer att existera och fortsätta att existera till dess islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före det. Det finns ingen lösning på den palestinska frågan utom genom jihad. Här är ju också exakt vad Bibeln har förutsagt kommer att ske. Psalm 83 från vers 3. Du ser dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: kom, vi utrotar dem så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. Och det pågår i vår tid. Men salmen avslutas så här: det ska komma på skam och förskräckas till evig tid. Det ska komma på skam och gå under. De ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden. Då har vi alltså de fyra hästarna här: katolicism, religion, världsreligion och religion som ämne där. Marxism, global superkontroll, nya världsordningen, politik. Och det tredje, kapitalism, världsekonomi. Jag tecknar mycket, eller har gjort tidigare i alla fall i mitt liv. Men när jag studerar sånt här, då ritar jag gärna upp olika små bilder och så här. Och när jag studerade det här en gång för en del år sedan, så ritade jag upp den här svarta pyramiden som jag nämnde tidigare, som ju kännetecknar allt det här. Och då gjorde en sida som får stå för religion, den andra väggen får stå för politik. Och grunden är ju naturligtvis ekonomi, för det säger alla, allt handlar om pengar, mammon. Och så skriva en sexa där och en sexa där och en sexa där, så har vi 666. Alltså, Talet 6, det är människans tal eftersom människan skapades på den sjätte dagen. Det är en gammal känd tolkning, det är liksom inget konstigt. Men 666, det blir alltså mammons makt, eller denna världsordningens makt över människan. Jesus sa, ni kan inte tjäna två herrar. Och vi vet vem som står bakom den makten, mörkrets första. Så globalismen uppfyller Bibelns profetier exakt. Människans val och människans styr utan Gud. Men bakom detta finns Satan som vill åstadkomma ett sista uppror emot Gud. Som vill försöka att om inte göra Guds vilja och Guds plan med sitt folk och med det judiska folket. Men det kommer inte att lyckas, det vet vi. Vi har facit. Men det är en antikristen enhet utan skaparen det handlar om. Och det är ju precis det som är ursynden, lögnen i Eden. Då går vi till Daniel 7 och vers 2. Där Daniel då ser detta. Han sa, jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar, det var ju fyra hästar det, stormade fram mot det stora havet, eller folkhavet. Och fyra stora djur, eller vilddjur, alltså ledare med världsmakter, steg upp ur havet. Det ena inte lik det andra. Och så kommer de här vilddjuren, ismerna alltså, gör att vilddjur stiger upp. Vilddjur, ordet på grekiska, jägare, fördärv, en snara. Det också påminner oss om den där Nimrod, den första antikristen. Janne nämnde det tidigare att vi satt och studerade här utifrån de här djursymbolerna i Daniels bok och såg att det är nutida nationer det handlar om. Jag tror inte Janne nämnde alla, men det finns ju mer och det finns på hemsidan att lyssna på om ändens tider. Han tar upp alla som Irving Baxter såg då, de här djursymbolerna. Där satt vi i varsin ände i lägenheten och studerade och kom fram till och såg, men oj, det här är ju kvartetten. Här har vi ju, jag menar, världskyrkan med sitt huvud i Rom. Här är ju EU. Kommunismen och marxismen, det kommer ju från Ryssland. Kapitalism, ja det är ju USA, tveklöst. Och globalism, FN, det är ju kvartetten. Och jag fortsatte då, för jag tänkte, kan detta stämma? Så jag gick till Zakaria och läste om hans fyra hästar. Han såg ju fyra horn istället för vilddjur. Och horn är ju då, står för styrka och makt eller ledare. Och så står det så här i Zakaria 1 och vers 17. Ropa ut än en gång, så säger Herren Sebot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Här har vi återvändaret med judarna som fick tillbaka sitt land 48 och så vidare. Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se, där var fyra horn. Jag frågade ängeln som talade med mig, vad betyder dessa? Han svarade, det är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem. Vilka arbetar för att dela Israel idag? Jo, det är kvartetten. 2007 kom man med, la fram vägkartan för fred, en tvåstatslösning. Planen fortsätter. Man har inte lyckats än, men Bibeln säger att det kommer att lyckas. Judén, eller Västbanken som man kallar det, ska ges till palestinierna. Och judiska bosättare kommer att skingras. Matteus 24 och 16. Delning av Israel står de i Joel 3 och 2. Judén eller Västbanken drabbas också, står den i Jerusalem, belägras och delas. Zakaria 12 och 2. Alla folk samlas mot Jerusalem. Läser de i Zakaria 12. Och Israel. Man samlas till Israel, går emot Israel. Det Bibeln kallar Harmageddon. Ett begrepp för den slutliga uppgörelsen. Den slutliga striden. Då dömer Gud nationerna som vill utplåna Israel. Då kommer Jesus tillbaka. Så nämns det också i Zakaria 12 och vers 4 om en väckelse, ett uppvaknande först i Juda. På den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. alla arméer med andra ord. Krafter och starka ledare med sina planer. Men över Juda hus ska jag öppna mina ögon när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Då ska Judas stamförstar säga i sina hjärtan: Jerusalems invånare är vår styrka genom Herren Sebaot som är deras Gud. Alltså ett uppvaknande att Jesus är Messias. Insegel nummer 5. Då såg Johannes martyrer vid altaret. Och det har väl aldrig varit så många som dödas och förföljs som sista åren av bekännande kristna i världen. Förföljelsen har ökat. Insegel eller sigill nummer 6 beskriver en stor jordbävning. Och insegel 7 en tystnad i himlen. Och sen förstår vi att det är Jesu återkomst som sker. Och här är lite olika tolkningar just med insegel och de senare 7 basuner och 7 vredeskårdar. Och det tror det här är att inseglen beskriver en lite längre tid. Basuner en kortare tid och vredeskårdar det sista som sker. Därför att alla de här i slutändan har samma beskrivning. En jordbävning. Sol och månförmörkelse. Berg och öar flyttas. Djungel där torden och allt det här. Och Jesus säger i Lukas 23:30, då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Och det står på flera ställen detta: dölj oss för Guds vrede. För nu vet man vad tiden har kommit. Andra Petrus brev 3 från vers 11. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Det här att påskynda Herrens dag eller Jesu återkomst, det tror jag inte ska översättas så. För det finns ju andra översättningar av det här ordet. Det kan också betyda att ivrigt åstunda. Längta efter ivrigt att Jesus ska komma. För det står ju att Fadern har bestämt tider och stunder i sin makt. Det är redan bestämt. Jag tror att det är bestämt dag och stund när Jesus kommer. Men vi ska längta efter det. Vi vet vad det innebär. En ny himmel, nya himlar och en ny jord. Ordet kan översättas snarare en förnyad, en förvandlad, en renad. Och vi läser också i Petrusbrevet där att den förra jorden gick under genom vatten. Det vi kallar floden eller syndafloden. Men denna världen är sparad till elden. Och elden som då renar jorden. Vi ska läsa några versar i Uppenbarelseboken 17. Och vers 3-5. I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur. Som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn. En hemlighet, det stora Babylon, modern till sjökorna och skändligheterna på jorden. Vi ska se lite mer på den här världsreligionen och sjökan. Här återkommer ju ett scharlakans rött vilddjur. Världsreligionen vilar, sitter på det politiska vilddjuret. Det viktiga är att förstå det här profetiska ordet. När det kallas Babylon, att det är samma andemakt bakom alltså. Därför går man också in under samma dom som det gamla Babylonien gick in under. Jag har skrivit om en del om det där på hemsidan just när det gäller palestinierna. Bara som exempel. Palestiner, det är ju ett begrepp som romarna använde för att håna judarna på 130-talet efter Kristus. För att liksom påminna om filisterna, hänsyfta till filisterna, Israels fiender i gamla testamentet. Ni vet Goliat var filisté. Så ingen ville kännas vid det uttrycket förrän efter 1967, sexdagarskriget. Då tog araberna till sig det här för att åberopa landet Palestina och kalla sig själva palestinier. Men när man tar detta och går in i samma hat, samma förakt emot judarna, emot Israel, vill utplåna dem, då tror jag att man går in under samma dom som filisterna. Det upprepas. Det är allvarligt alltså. Och jag kommer att läsa upp här nu ett antal punkter om den här världskyrkan, världsreligionen. Skökan Babylon. Babel kommer från balal. Att svämma över eller mingla betyder ordet. Blanda, foder eller mat. Det kan ju också ses andligt då. Än en gång att man blandar religioner. Detta är från Uppenbarelseboken 13 och kapitel 19 och kapitel 20. Jag läser inte upp alla bibelställen här nu, utan jag läser upp bara det som där beskriver den här världsreligionen, världskyrkan. Ett maktcentra som kommer upp ur jorden, och det nämnde jag tidigare. Jag brukar hänsyfta till Jakob 3, vishet som är jordisk, oanlig, demonisk, motsats till Guds vishet. 2. Ett globalt religiöst system. 3. Ledaren är den falske profeten, eller kallas den falske profeten. 2. Horn som ett lamm men talar som en drake, som jag sa tidigare, verkar andlig men går djävulens ärende. 4. Sitter på 7 berg. Och det här hör man ju alla tider. Jag har hört det från barnsben, för jag uppväxt med de här varningarna och klarsyn över vad katolicism står för, vad den ekumeniken står för. Så att det är ju Rom som det vilar på. Men jag nämnde också tidigare att det kan faktiskt vara dubbelt idag när vi ser sjubergenläran. Hur man med makt tror sig kunna införa Guds rike, som man kallar det på jorden. 5. Skökan sitter på det första vilddjuret. Alltså på det antikrist politiska maktstruktur och ger det sitt stöd. 2009 kunde vi läsa i Aftonbladet. Påven uppmanade alla att följa världsregeringen New World Order. Detta är vägen till fred och trygghet, sa han. I januari 2007 sa den påven: globalismens tidsålder utmanar politiker, vetenskapsmän och religiösa företrädare att skapa en ny världsordning baserad på andliga värden. Här har vi alltså påven som upphöjer. Precis som det står i Uppenbarelseboken 13 ger det politiska väldigt sitt stöd. Skökan är klädd i purpur och scharlakan. Och de som känner till Romkyrkan har ju talat om för många år sedan att det är biskopar och kardinaler som är klädda så. Tillbedjan av himlens drottning. Uppenbarelseboken 18 och vers 7. Hon säger i sitt hjärta: jag tronar som drottning och sitter inte så som änka, och aldrig ska jag veta av någon sorg. Om vi går till Jeremia 7 och 17 får vi läsa där om samma sak. Där säger Herren: ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjorde de drickoffer åt andra gudar. Det var på den tiden som Gud var bred över sitt folk. Det är alltså ursprung från Babylon, moder-son-kulten, som sedan återkom i olika varianter i olika länder med olika namn. Baal och Astarte, det är härifrån som vi läser om många ställen i Gamla testamentet. Andra namn på Astarte: Artemis, Diana, Isis, Afrodite, Fortuna. I olika länder hade man olika namn. Himlens drottning, modergudinnan eller moderjord. Idag, vem kallas himlens drottning? Jo, den katolska Maria. Det inte religiösa Vatikanens forum har som mål att proklamera Maria av Rom, himlens drottning, som andlig moder till mänskligheten. Det här uttalandet kom 2010. Och 2006 sa påven: kyrkan marscherar framåt i historien och utbreder sig över jorden, ledsagad av Maria, apostlarnas drottning. Det står ju om skökan Babylon att hon bedriver otukt. Ordet, det kan översättas eller beskriver otukt, eller en prostituerad. Det kan också beskriva en som är otrogen. Har en man, men också många andra. Blandning av religioner alltså. Vi kan också läsa om Maria uppenbarelser över hela världen. Falska uppenbarelser, demoniska uppenbarelser alltså. Och det här är en demon som kräver tillbedjan. Som kräver statyer och till och med tempel. Och det här har till och med ju hänt i Sverige, men det har hänt på många platser över jorden. Det står om vilddjurets bild i Uppenbarelseboken 13, vers 15. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, ikon. Och det kan också översättas staty. Så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla den som inte tillbad vilddjurets bild. Vi känner till andra budordet. Du ska inte göra någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Det är ett av buden som man har liksom mixtrat bort i de 10 budorden. Men det står så i Bibeln. Och Herren säger i Jesaja 42 och 8. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan. Eller mitt lov åt avgudabilder. Ingen annan får upphöjas. Ett citat från den här så kallade Maria, katolska Maria. Vid en Maria-uppenbarelse. Jag står här som medåterlöserska och advokat. Allt ska koncentreras på det. Upprepa detta efter mig. Den nya läran ska vara läran om medåterlöserska. Hon jämställer sig alltså med Jesus. Och det är ju hädelse enligt Bibeln. För i första Timoteusbrevet 2 och 5 läser vi. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Jag vill bara inflika här att det här är ganska intressant med Emerging Church-rörelsen. Som jag nämnde tidigare. De talar om ett nytt evangelium. Det talas om en ny lära. Emerging Church är ju för den här reformationen tillbaka till romerska katolska kyrkan. Påven Johannes Paulus sa så här om den nya läran. När läran, denna nya, den sista läran i historien, har proklamerats, kommer Lady of all nations, nationernas fru eller lady, ge fred, sann fred till världen. Då ska vi läsa i Jesaja 47 och vers 5. Sitt tyst och dra dig undan i mörkret, du kaldernas dotter. Det är Babylon det. Ty du ska inte mer kallas kungarikernas drottning. Det här kan du översätta till engelska. The Lady of Kingdoms eller The Lady of Nations. Det är intressant. Vers 7. Du tänkte för alltid ska jag vara en drottning. Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. Det här är alltså moder till alla sjökor som det står i Uppenbarelseboken. Till alla villolärare. Här förs det samman i modergudinnan kallade Maria. Hon är klädd i rikedom, står det i Uppenbarelseboken 17. Ja, man har tjänat mycket på sina avlater och annat. Och vi kan också lägga till Jeremia 11 och vers 13 där. Ty du, Juda, har lika många gudar som du har städer. Och så många som gatorna är i Jerusalem. Så många altaren har ni satt upp åt skammens gud. Altaren där ni tänder rökelse åt Baal. Här kommer modersonkulten igen. Baal och Astarte. Baal och Astarte hela tiden. Samma andemakter. Samma demoner. Samma lögner. Lika många gudar som du har städer. Vad har man här? Jo, man har skyddshelgon. Som man tillber och ser upp till, va? Det återkommer. Punkt 11. Drucken av det heligas blod. Uppenbarelseboken 17 och 6. Ja, det vet vi med förföljelsen av evangelisk bibeltroende. Har skett och sker. Kommer att ske. Punkt 12. Gör falska under och tecken. Och vi kan läsa och ha hört om Marias statyer som gråter och talar. Olja ur händer, stigmatisering, falska under och tecken. Och det största falska undret kan man väl säga är när påven påstår sig ha makt att kalla ned Jesus i brödet och i vinet bokstavligt i den katolska nattvarden. Och han sa påven 2006: Eukaristin har ett kosmiskt värde. Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv. Punkt 13. Hon har en guldbägare i handen. Och det står i Uppenbarelseboken 17:4. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld, ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Allt detta leder till ett annat evangelium, en annan Jesus. Det är en annan ande. Och namnet Vatikan betyder ormens profet. Latin, vates och kan, siare, profet och orm. Och detta vet man tydligen om, men ändå så behåller man namnet. Jag vill göra en jämförelse mellan skökan och bruden. Uppenbarelseboken 19. Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: Halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Till rätta och rättfärdiga hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden genom sin otukt. Och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand. Jag vill gå in på det där ordet fördärva där. Och jag tror först och främst det är hjärtats jord som fördärvas. Konsekvensen blir att man fördärvar även jorden och skapelsen och naturen. Men det är först och främst hjärtats jord. Genom sin prostitution eller otrohet. Genom sina villoläror och religionsblandning. Samma ord att fördärva står de i första Korintherbrevet 3 och vers 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar, här är samma ord, Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Ordet för fördärva, teiro, hur den uttalas på grekiska, kan översättas att fördärva, orena, skrumpna, bli rynkig, göra vissen eller vissna, korrumpera, förbränna och förtorka. Hjärtats jord blir alltså fördärvad, den blir hård och torr och kall. Andlig död leder detta till. Och vi vet ju, och det finns en del av er här som har erfarenhet av New Age och som vet hur man upplever den där torkan inom sig. Man söker och många beskriver det att man upplever en sån torka inom sig. Det blir torrare och torrare. Motsatsen finner vi hos Jesus när han säger: Jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Men hur beskrivs då Guds folk, bruden? Ja, den beskrivs, eller hon beskrivs, som ren och trogen. Älskar brudgummen Jesus och följer honom. Uppenbarelseboken 12 och 11. Hon är utan fläck och skrynka. Efesierbrevet 5 och 27. Hon är grönskande. Och vi kan läsa om vad ett grönskande träd bildligt betyder i Jeremia 17. Det betyder att förtrösta på Herren. Det torkar inte. Om ett torrt år kommer så fruktar det inte. Det är alltid grönskande. Och liv i överflöd har hon, bruden, som jag sa, Johannes 10 och 10. Här ser vi motsatsen till skökan och vad det leder till. Bruden litar helt enkelt på Guds ord, på Jesu rättfärdighet och hans löften. Och lever i hans nåd, Guds nåd och i helgelse. Troheten är bekännelsen att Jesus är Guds son. Enda vägen till Gud och världens frälsare. Och det beskrivs också att i deras mun har inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Uppenbarelseboken 14 och 5. Med andra ord, de följer lammet. Och lögnen, vad var det? Ni blir som Gud. Ni blir gudar. Nej, det tror vi inte på. Vi vet att det är en lögn. Bibeln beskriver ju domen över skökan. Detta religiösa globala system. Och i Uppenbarelseboken 18 och 4. Där går det sista ropet ut. Gå ut från henne, mitt folk, ropar Herren. Så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. För det politiska, globala världsmakten kommer, läser vi, att förgöra sjökan. Utföra Guds dom på henne, helt enkelt står det. Och Gud vill rädda så många som möjligt. Här förstår vi också att många i kristenheten dras med i det här. Och kanske inte vill se. Kanske har svårt att se vart det här leder och vad det för med sig. Men Gud kallar ut, ut. Och idag är det tid att dra ut. För det går fort, det som händer. Nu är tid att dra ut. Och Jesaja 47:7. Du tänkte, för alltid ska jag vara en drottning. Det är ju en andemakt det här bakom, som är den demoniska andemakt. Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. Plötsligt, vers 9, ska båda dessa olyckor komma över dig på en och samma dag. Barnlöshet och enkelstånd. I fullt mått ska det komma över dig. Trots mängden av dina trolldomskonster. Trots dina besvärjelsers stora kraft. Ja, det sista jag har här, så jag bara sammanfatta. Samling Harmageddon. Slutstriden, som jag sa. Det är ett begrepp, Harmageddon. Det är slutstriden. Det är det sista som sker. Sista uppgörelsen. Gud samlar till domens dal. Eller Josafas dal. Det finns olika förebilder på det här som vi kan läsa om profetiskt. Och här också kommer sista uppmaningen i Uppenbarelseboken 16 och vers 15. Se, jag kommer som en tjuv, alltså överraskande. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans skam. Och i vers 16 så här beskrivs också de här tre paddorna, som det står, i tre onda andar som samlar på, till den plats som på hebreiska heter Armageddon. En samling till emot Israel. Och jag hade en dröm, var det 2009, men det är några år sedan, den finns på hemsidan också, och jag har både berättat den och skrivit ner den. I den där drömmen så var det så tydligt, Gud visar att det finns både ett andligt, alltså ett religiöst, och ett politiskt Harmageddon. Som på ett sätt går samman, men det syns som för våra, det kommer ögon syns det när man, arméerna kommer att dra emot Israel, det slutliga där. Och alla idag vänder sig mot Israel. Det ser vi ju tydligt mer och mer. Men också ett andligt, religiöst, alltså Harmageddon. Mot dem som bekänner Jesus som enda vägen till Gud. Och de sista åren beskrivs som Herrens dag. Men, och se kanske om Janne tar upp mer om det. Hinner ta upp lite mer om det. Jag vill bara påpeka här. Uppenbarelseboken 10:5. Ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden, står det där. I Uppenbarelsen så beskriver ju Johannes det här. Och det här, vad betyder det? Ja, det var ett vilddjur som kom ur havet och det var ett som kom ur jorden, va? Det betyder att Gud har all makt över allt detta. Vad som än sker. Det får vi aldrig glömma, och det ska vi alltid påminna oss om. Det är Gud som har all makt. Och vårt hopp, det är inte någon maktposition här på jorden. Det är att vi tillhör Jesus och frälsar, att han ska komma tillbaka. Det är vårt hopp. Och så sa Jesus, men när detta börjar ske, och jag tror att det har ju börjat redan och pågår, så räta på er och lyft upp era huvuden, för då närmar sig er förlossning. Förlossningen sker när Jesus kommer tillbaka. Till samma berg där han får upp, över Oljeberget. Som det står i Matteus 24. Han sänder ut sina änglar i alla väderstreck och samlar sina utvalda. Det är alla som tror på honom. Och det är till Israel, till Jerusalem, till Oljeberget han återkommer. Till ett folk som har vänt om och är berett och tar emot honom. Så blir vi ett folk under ett huvud, Jesus Kristus. Både judar, frälsta judar, och hedna kristna som är vi. Och jag tror att det är här vi befinner oss idag, och vi kan redan nu räta på oss och lyfta upp våra huvuden, för det närmar sig Jesu återkomst.